Dagens predikotext, den tredje söndagen i advent, det är de första sex verserna av evangelietexten vi nyss lyssnade till. Så vi lyssnar till predikotexten än en gång. Herrens ord genom evangelisten Lukas i det tredje kapitel från och med vers 1. Under kejsar Tiberius 15:e regeringsår, när Pontius Pilatus var landshövding över Judeen, Herodes landsförst över Galileen, hans bror Filippus över Iturien och Trakonitislandet, och Lysanias över Abilene, och när Hannas och Kaifas var överste präster, då kom Guds ord till Zakarias son Johannes i öknen. Och han gick omkring hela trakten vid Jordan och förkunnade omvändelsens dop till syndernas förlåtelse, så som det står skrivet i boken med profeten Jesajas ord. En röst ropar i öknen: bana väg för Herren, gör stigarna raka för honom. Alla dalar ska fyllas och alla berg och höjder sänkas. Krokiga stigar ska rätas och ojämna vägar jämnas. Och alla människor ska se Guds frälsning. Amen. Herre, helga oss i sanningen. Ditt ord är sanning. Amen. Bana väg för Herren. Det är uppmaningen som ljuder den tredje söndagen i advent. Och vi ska fundera lite grann på hur Gud gjorde för att bana väg för sin son. Och vad vi kan göra för att bana väg för Jesus idag. En röst ropar i öknen. Så lyder orden. Och man kan tycka att det är konstigt. Alla människor som vill nå ut med ett budskap idag funderar över vart man kan synas allra mest. Hur ska man göra för att nå igenom bruset? Det finns ju så mycket reklam där ute. Det finns ju så många erbjudanden. Det finns ju så många tankar om hur vi ska uppnå ett gott liv. Hur ska vi göra för att höras? Mig veteligt är det ingen som säger: låt oss gå ut i den djupaste skogen och ropa. Men Johannes döparen, han har levt ett avskilt liv, får vi läsa om i Bibeln. Ordet helgad betyder bland annat avskild. Han har blivit avskild för ett särskilt uppdrag. Han har ingen familj, utan han lever i vildmarken. Han är helt och hållet koncentrerad på sitt uppdrag. Det uppdrag som han fick redan innan han hade blivit född. Om Johannes döparen finns därför inga förutfattade meningar bland dem han predikar till. Jämför gärna med Jesus som möts av invändningen: vi känner dig. Du är ju snickarens son. Inte kan väl du vara Messias? Döparen är ett oskrivet blad för människorna som kommer ut för att lyssna. Han har inget jobb. Han har levt helt och hållet av Guds nåd där i vildmarken. Och vi får också läsa om att han blev till helt av Guds nåd när hans föräldrar var för gamla för att egentligen få barn. Så blir han till. Ni kommer ihåg hur Zakarias i templet har svårt att tro det fantastiska budskapet från ängeln. Och därför straffas med tillfällig stumhet. Hela Johannes liv är Guds nåd. Vi ska också leva ett avskilt liv. Det betyder inte att vi ska dra oss undan världen och leva utan att träffa andra människor. Det har funnits sådana strävanden genom kyrkans historia. Att gå i kloster och isolera sig från omvärlden. Det är inte det vi blir uppmanade till att göra. Vi får gifta oss. Vi vill inte leva i celibat, men vi ska göra det med Guds vilja för ögonen. Vi får ta jobb, vi får tjäna pengar, men vi uppmanas att komma ihåg att allt vi äger är ett lån ifrån Gud. Ingenting vi kan skaffa eller tjäna ihop till är någonting vi klarar av att fixa på egen hand. Ingen ängel talade till vår mamma eller pappa och sa: ett litet barn ska födas. Men ändå är också våra liv av nåd. Och då är frågan: hur ska vi leva avskilt om vi ändå ska leva mitt i världen? Hur ska vi leva i världen men inte av världen? Döparen, trots att han är väldigt speciell, är ändå en förebild. Han lyckas undvika att smittas av hans tids vishet. Det folk då tänkte i allmänhet var ett gott liv. Han uppfattades som mycket udda, tror jag, där han levde i vildmarken. Vi behöver också fundera över vilka värderingar omkring oss går emot Guds vilja. Vilka av de saker som är självklara för de flesta svenskar behöver vi avhålla oss ifrån? Vilka saker i vår kultur drar bort ifrån Gud? Vi behöver granska oss själva. Och vi behöver fundera på: var sätter jag min tillit? Är det så att jag känner att det är försäkringar och trygghetssystem som är min sanna trygghet och mitt sanna stöd i livet? Eller kommer jag ihåg, påminner jag mig själv om att vi endast kan lita på Gud? Vägen, säger profeten Jesaja, vägen ska göras rak. Vägen för Jesus, för Messias, ska göras rak. Det är det man menar med bana väg, förbereda vägen. Det här är någonting som vi känner till. För vi människor, vi vill ha raka vägar där vi kan färdas snabbt. Jag vet inte om ni här i Umeå har hört talas om byggprojektet Förbifart Stockholm. Men man ska bygga en tunnel under Stockholms stad så att förbipasserande inte behöver köra in i staden. Inte behöver åka på det som kallas Essingeleden, E4 genom Stockholm. Det här tänker man, det ska göra att det går snabbare att komma fram. Man beräknar att kostnaden blir 45 miljarder svenska kronor. 45 miljarder svenska kronor. För att försöka sätta det i sammanhang: 2,1 miljoner svenska kronor per meter väg. Vad sägs om det? Men då kommer man också att tjäna minst 4 minuter i restid. Så det blir bara 11 miljarder per minut. Tänk så kanske inte känns så dyrt. 11 miljarder per minut, det betalar man gärna för att få komma fram snabbt. Vägen ska rätas, därför att det är viktigt för oss att komma fram snabbt. Vi vill inte sitta och vänta på att komma till målet. Vi har bråttom, vi har saker som behöver göras. Fadern vill också jämna väg för sonen. Han jämnar väg med sin lag. Johannes döparen, han uppmanar människorna som lyssnar till honom, han uppmanar dem till omvändelse. Och han pekar på att alla är i behov av omvändelse. Först talar han till folket. Vanligt folk, säger man ibland. Och så säger någon: vad menar du med det? Och så säger han: ni måste omvända er. Och så säger de: ja, men det har du rätt i. vi är nog syndare. Det måste vi erkänna. Men så kommer också fariser och skriftlärda ut dit, nyfikna och vill höra, vem är den här Johannes Döparen? Vad talar han om? Vi är ju inte syndare som folket, som vanligt folk, men vi är ju intresserade av ert studiebesök. Kommer ni ihåg hur han talade till dem? Ni huggormsyngel. Tycker jag var otrevligt sagt. Ni huggormsyngel. Akta er för att tänka, omvändelse, det är något som gäller andra. Lagen, det är något som gäller andra. Alla är i behov av omvändelse. Guds lag, som ska jämna väg för sonen, måste få gälla. Om man i kyrkan säger, ja, så där var det ju förr i tiden, då talar man ju mycket om lagens krav. Det vill vi inte göra idag. Då banar man inte väg för sonen. Om den enskilde säger i sitt hjärta, det är klart att vi behöver lagen i kyrkan. Det är klart att vi behöver tala om vad Gud kräver. För jag ser ju runt omkring mig en massa syndare här i församlingen. Det är klart man måste sätta dit dem. Men själv, ja, behöver jag kanske ingen lag. Det är lätt att tänka så. Det är nog ungdomarna som syndar. De behöver höra lagen. Eller, det är de som inte kommer så ofta till gudstjänst. Det är de som behöver höra lagen. Jag behöver höra lagen. Det är vad Guds ord talar om. Alla behöver höra. Du är en syndare. För du är i behov av omvändelse. När vi talar om omvändelse i kyrkan, då är det viktigt att vi förstår att omvändelsen kan användas på två sätt. Det kan dels handla om omvändelsen som sker när en människa som inte äger tron på Jesus i hjärtat får tron och vänder om och får ett nytt mål med sitt liv. Men det finns också en daglig omvändelse som består av att jag ångrar min egen synd och ber Gud om förlåtelse. Och en sån omvändelse växer jag aldrig ifrån som kristen. Den behöver jag ständigt ägna mig åt. Och när jag inte gör det, om jag inte gör det, då färdas jag längre och längre i fel riktning. Och ni vet kanske hur det är på tal om att jämna väg och färdas framåt. Ju längre man färdas åt fel håll, ju svårare är det att komma ihåg. Hur tar jag mig tillbaka? Hur tar jag mig tillbaka? Ibland kan det vara så på E4:an. Det står en liten skylt och så står det bensinmack. Och så kör man av. Så ligger det ingen bensinmack där, men det är en skylt till. Bensinmack och en pil. Så kör man en bit till. Man kommer inte till en mack utan till en till skylt som säger ta höger här och sen tredje vänster. Och till slut så är man lite osäker på vart man har hamnat. Det är för att man vill ha kunder förstås som man gör så. Men det är en varning. Ju längre bort vi kommer från den rätta vägen utan att vända om, ju svårare är det att återvända. Fadern vill också jämna väg för sonen med evangelium. Johannes döparen har ett tvåfalt uppdrag kan man säga. Tvådelat uppdrag. Å ena sidan mana till omvändelse. Ångra er synd, säger han. Låt er döpas. Men han ska också peka framåt. Det är evangelium. Johannes pekar på den som kommer. I evangelietexten idag hörde vi att många börjar fundera. Kan det vara så att döparen är Messias? Johannes, han som talar så, med sån kraft och myndighet. Är det han som är Messias? Men Johannes säger att det är han inte. Han säger, det kommer någon som är mycket större än jag. Jag är inte ens värdig att knyta upp hans sandaler. Johannes, när han får se Jesus så säger han, se! Guds lam som tar bort världens synd. Nu kommer han. Och så försöker han rikta folkets uppmärksamhet bort från sig själv och istället mot Jesus. Den här Jesus som är Guds son, det förkunnas vid hans dop när döparen döper Jesus. Vi är också i behov av evangelium, trots att vi redan känner till evangelium. För är det så att vi ägnar oss åt daglig omvändelse, att gång efter gång rannsaka oss själva, att gång efter gång konfronteras med faktumet att vi är syndare, då måste vi också gång efter gång få höra att vi är förlåtna. Vi måste ju gång efter gång pekas mot korset. Vi måste gång efter gång påminnas om att Jesus dog för oss. Om man har daglig omvändelse utan daglig upprättelse, då blir livet tungt. Då blir den kristna tron istället en religion. Ett sätt att blidka Gud. Regler att följa. Någonting tungt att bära. Evangelium måste ständigt finnas i våra liv. Så att vi får påminna oss om: Gud förlåter mig. Gud älskar mig. Jesus föddes för min skull och dog för mina synder. Inte bara Gud, utan också den kristna kyrkan har som uppgift att jämna vägen, förbereda den, bereda väg för Herren. Den kristna kyrkan har till uppgift att välta undan stenbumlingar som är hinder på vägen för den som vill höra Guds ord. Den kristna kyrkan har till uppgift att strida mot Big Bang och evolutionsteorin, även om det inte är dess huvuduppdrag, kyrkans huvuduppgift. Kyrkan har som uppgift att sticka hål på självrättfärdigheten som säger: ja, men jag gör ju i alla fall mitt bästa. Jag köper ekologisk mjölk och jag skänker en slant ibland till välgörande ändamål. Inte kan väl Gud kräva mer av mig? Jo, det kan han. Den kristna kyrkan har som uppgift att jämna vägen genom att påtala, inte minst i jultid, konsumismens tomhet. Det är faktiskt så att hur mycket jag än handlar på köpcentrum efter köpcentrum, hur mycket tid jag än lägger på att tillbe mammon, så fyller jag inte tomrummet inombords. Det ger inte mening med livet. Men allt det där, det är ju lag. Den kristna kyrkan har ju som uppgift att jämna vägen genom att leda människor fram till evangelium. Låt budskapet, julens sanna budskap, höras i en församling. Låt den få höras i familjen. Låt budskapet höras i mötet med dem som inte tror. Det vi kan göra som kristna och som församling och som kyrka, det är att leda människor fram till evangelium. Det amerikanska uttrycket "You can lead a horse to water, but you can't make it drink." Det är sant. Man kan leda hästen fram till vattnet, men inte tvinga hästen att dricka. Om ni försöker någon gång ska ni få se. De är starka. Vi kan inte tvinga någon att börja tro. Men vi kan predika ordet och låta det verka. Gud säger ju själv i Bibeln att han ansvarar för resultatet. Alla människor, avslutar profeten Jesaja, ska se Guds frälsning. Och det är det som advent handlar om. För evangelium, det är till för alla. Det budskapet, det ska gå ut till hela världen. Och vi ser att även idag så predikas evangelium. Även på platser där det är förbjudet. Ibland belagt med dödsstraff. Ibland får vi rapporter om vår egen kyrkogemenskaps ansträngningar i Nepal. För att sprida evangelium. Och ibland så får de se framgångar. Och ibland så får de möta gripanden och repressalier. Det pågår arbete i Kina som är så pass hemligt att man får tala lite tyst om det. Men evangelium predikas. Och det är till för alla människor. Genom kyrkan, genom Guds ord, så söker Gud upp syndare över hela jorden. Inte bara i Europa. Inte bara i den så kallade västvärlden. Jesu andra ankomst som vi väntar på under advent, den innebär också att alla människor ska se Guds frälsning. Jesus, det förklarar han själv, ska komma tillbaka. Inte i enkelhet, inte som ett litet barn i en krubba, utan som universums härskare på himlens skyar. Bana väg för Herren, för han kommer. Amen. Låt oss be. Kära himmelske Fader, vi tackar dig för att du sände din son och för att du hade banat väg för honom och genom hela mänsklighetens historia. Tack för alla evangeliets löften. Tack för alla profetior om den frälsare som skulle komma. Och tack för det budskap om den frälsare som redan har kommit, som också har bevarats ända till våra dagar. Hjälp oss att värdesätta evangeliets budskap som Jesu mor Maria gjorde. Hjälp oss att gömma det i våra hjärtan, men inte låta det ligga gömt där, utan också förkunna det och sprida det. Vi ber i ditt eviga namn. Amen.